Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du kom ut som ambianskänslig alldeles nyss. Vad innebär det när vi pratar om belysning i rummet?
Ja, men jag står för det. Jag uppskattar inte lågkvalitativ belysning.
Nej, men det kan jag absolut skriva under på. Alltså lysrörslandet USA till exempel. Ja. Där är ju hemskt att vistas.
Nej, men alltså, jag kan verkligen gå in i en lokal och känna att nej, men det här var inte för mig och behöva byta. Plats.
Byta, alltså då byter
för
du lokal.
För middag eller för
är det fik. Bara, är det då ljus eller kan det också vara typ doft och kanske lite så här akustik och sånt där?
Ah, ja.
Är du HSP?
Ja, men det tror jag också för att jag är sån som plockar upp stämningar väldigt lätt.
Ja.
Men det tror jag också jag skiljs med som barn.
Ja, och generellt, alltså typ så här medberoende höll jag på att säga.
Perfekt, nu kör vi. Hej och välkomna till Britta och Parisas podcast. Det här är avsnitt nummer 48.
Varje vecka om popkulturella nyheter eller liksom gamla grejer som vi tycker är dags att damma av och titta på en gång till.
Vad som helst helt enkelt, om man lyssnar på Britta. Vi tar upp nyheten kring På spåret och därtill delade känslor kring Sveriges slarvigaste person.
Och jag kommer att ta upp lite böcker jag har läst, bland annat den i genren chicklit, eller bör jag säga klittlit. Det handlar om liksom lite olika nya faser ett äktenskap kan gå igenom och kanske också det där med att eventuellt öppna upp för andra människor att komma in i äktenskapet. Absolut.
Absolut. Välkomna! Hur är det där ute på landet? Ladan, vad ska vi kalla den? Vad ska vi kalla det? Gården?
Oh, det låter ju för fancy. Vi kallar det för... Okej, vi säger gården.
Vi säger gården, nu är det fastlagt. Okej, din gård är ute med din man, Kalle Wahlström. Hur är det tänkt? Ska ni inhysa människor? Finns det några planer på det?
Alltså menar du som ett B&B? Typ?
Ja, men hyra ut vistelser.
Jaha. Nej, men däremot så har vi har en liten jaktstuga som ligger en bit bort uppe på ett berg.
Aha.
Och den har jag tänkt så här, det här borde vi kunna lägga upp på Airbnb och typ bli jätterika för att det är så här, oh, the rural Swedish countryside typ, och att man kan så här, ta in där och att det är så här charmigt att det inte finns en toa.
Ja, men
så
du...
man får bajsa utomhus för att gräva en grop i skogen. Typ.
Det skulle funka.
Ja, men det tror jag. Tyska turister, kom och köp.
Men om inte annat, svenska kulturutövare.
Mm.
Antingen att ni hyr ut utrymme i ladan eller det där huset ni har där ute. För jag fick nämligen den här länka till mig. Du kan ta telefonen här. Jag fick den länka till mig igår.
Då ska vi se här. Det står norrländsk familj söker bostad omgående. Jag har Cleo och Fricky. Nej, vad sjukt. Nu de frågar hur det går, inte hur jag mår. Aqua aura på mig, finger ifrån mig jag mår. Jag vet inte vem hon är, vart hon kommer från. Glöjdoms Cleopatra, din manchi mamma, you trust some, men du får inget annat. Någon vill få Cleo gå av, någon vill få Patra och lagga sitt lag. Men jag är doms Gal Gadot, din Amazon. Och det är samma krig, men det är annat då.
Det är en Blocket-annons de har lagt upp. Berätta.
Cleo och Fricky har lagt ut på Blocket. Ja, det... Okej, Cleo och Frickus hyresvärdar har varit mycket nöjda med dem, men de har hamnat i krisläge, alltså hyresvärdarna, och behöver tillbaka huset de hyr.
Mm.
Därför behöver de omgående hitta ny bostad i området där de bor.
Mm. Alltså det är artisterna Cleo och Fricke. Jag tror också att det framgår i texten att de är artister.
Mm, det gör det.
Vad
de skriver de sina namn liksom.
Vad säger de om det?
De säger att de jobbar med musik på heltid sedan många år. Artistnamn, Cleo och Fricke.
Inom parentes.
Ja.
Du skrattade lite.
Nej, men det var också först att du, jag bara läste rubriken, så läste jag norrländsk familj, söker bostad omgående. Och då tänker jag så här, norrländsk, det skriver man ju, för folk i Stockholm är generellt så fruktansvärt positivt inställda till norrlänningar.
Ja.
Och jag vill påminna, det är inte ömsesidigt.
För om det
norrlänningar
stod,
hatar ju stockholmare. Och det är så sorgligt. Det är typ liksom Sveriges största olyckliga kärlek är liksom den, att norr hatar söder. Men söder tycker liksom norr är så himla mysig och fina och
genuina.
Men
det är det jag menar. Om det stod två artister, två hiphopartister söker bostad, hade det flugit?
Absolut icke.
Absolut
det är därför de har skrivit här. Men sen, och sen så när jag skrattade till, det var ju för att jag såg vilka det var på bilden. Och sen när jag läser, då är det som att de inte, det hymlas icke.
Nej, men jag, vet du vad?
Ja.
Den här tror jag skickas runt nu i sociala medier. Så det är ett genidrag av dem.
Jätte.
Att lägga upp på Blocket. Ja. Sen sympatiserar jag som fan med dem. Det här säger ju så mycket om nuvarande Sverige.
Absolut, att få, liksom, alltså bostadssituationen.
Ja, verkligen. Ja. Men sen som du säger också, om det hade varit motsatt fall.
Mm.
No can doozle.
Alltså vet du, de skulle 100% få bo i min jaktstuga. Jag förstår att du undrar över det här nu. Men det är nog lite för långt bort från dem. För de, hon behöver ju bo nära sin son sen i tidigare förhållande, som bor varannan vecka också på, i det området där de är etablerade.
Just det.
Det står noga i annonsen. Jag vill inte hänga ut dem för mycket och säga vad det är. Jag vet inte vad det är, spelar för roll. Men,
nej. Men kanske någon som hör det här och hajar till.
Ja, det är för långt bort i alla fall. Men synd. Annars hade de gärna för. Jag tror de är underbara hyresgäster.
Ja, men jag tänker
det
så här,
står ju i annonsen. Du ska ju, har vi kunnat läsa i diverse medier,
ja,
vara med i ett visst lekprogram på TV.
Just det.
Som du vann i våras.
Jag vann det i våras.
Ja,
det har inte förändrat
Gunnar. Gunnar var med där på tårn.
Jag vann det i våras. Det heter På spåret.
Uh-huh.
Och ett frågesportsprogram på SVT. Och som du säger, det blev känt. Blev offentligt i veckan.
Mm.
Även om jag aldrig blev formellt frågad. Det bara kom ett kontrakt här för någon vecka sedan. Så jag var så osäker på, vad händer?
Men när ska gud, det ens... vad lustigt.
Men då är det ju så att, alltså, efter det här finalögonblicket, när vi liksom lite överrumplade, de bara, men då vann ni. Och vi så här, aha, kollade på varandra och så här, tack. Alltså vi visste inte alls hur vi skulle reagera. Klipp till att, men det blev bara någon slags, ja, men då ses vi nästa år, hej då. Det var, förstår
du? Det var förutsätts.
Det förväntades av
att
oss.
Att du ställer upp.
Ja. Och klipp till reaktionerna under detta år på detta. Gunnar har ju behövt övertalas. Det kommer jag säga i TV också.
Mm.
Han är ju underbart, en underbart pragmatisk person. Mm. För att använda en förskönande term.
Mm.
Och han var väldigt så här, men vi har ju vunnit det. Vad ska vi där och göra?
Ja,
och
jag just var så här, det. Alltså sluta på topp, tänker han.
Eller, nej, inte, ingen strategi.
Nej.
Han bara kan inte förstå praktiskt. Så här,
bara, men, vad... nu, men jag är ju klar med På spåret.
Jag är klar med På spåret.
Ah.
Och jag är så här, det är inte riktigt så det funkar. Det är liksom ett underhållningsprogram. Det är kul.
Ja.
Det är roligt för folk att kolla på.
Jaha.
Och han tyckte det var mycket coolare med så här pris från Vetenskapsakademin. Och jag bara, jag håller med dig i sak. Ja, men det är inte så liksom gemene man nog ser på det. Men uppenbarligen så sa han ju ja vid något tillfälle här. Och så har ju folk varit väldigt så här, ska ni vara med igen? Och jag var så här, ja, du vet. För att jag har ju sett det i alla år. Jag vet ju om att det är lite av ett kutym, tradition att man återvänder. Och då är folk så här, aha, hur känns det? Alltså projicerar sin skit på.
Men så var det väl också typ när det ställde upp första gången, att folk bara, ska du verkligen?
Ja. Som att jag så här, jag ska gå och bli tantra-instruktör på Bali. Jag släpper allt.
Joni-massage.
Ska du verkligen det?
Ska du verkligen massera jonin så noga? Ska du verkligen, kan man gräva så djupt i? Nej, det var sidetrack.
Nej, men så. Och också när Aftonbladet ringde, när jag var på en middag, druckit kanske en eller två enheter. vilket framgår i intervjun. Mm. Och han försökte få fram någon smärta i det här.
Va?
Att vinna ett år och sen återvända måste ju vara otroligt tufft. Och vilken press. Mm. Och jag var så här, men du, alltså för att det också var en intervju. Jag bara, du, ingen förväntar sig att det ska gå bra igen. Alltså inte ens jag och Gunnar. Vi är med nu för att liksom sitta av tiden. Det var min ärliga åsikt.
Ja. Men hur funkar det, alltså, hur funkar det för dig då? Att, för jag vet att du inte riktigt tänker att ni kan vinna en gång till.
Nej.
Och du tänker så här, ja, fast man bara gör det här. Men hur
alltså,
går
jag tycker
det
att det är det roligaste programmet. Så här, jag tycker att det är det roligaste man kan få göra som människa.
Ja.
Det är ju det.
Att bara
jag önskar att det här fanns för allmänheten. Ja. Som en så här rolig gå på fredag eftermiddagen. Och...
Alltså det är som när jag bovlar.
Ja!
Att jag bara, jag är inte bäst, men jag tycker det är så jävla roligt när jag håller på. Så kan jag få hålla på.
Så jag ser det som en lyx.
Jo, fast jag är ju också inte tävlingsmänniska. Du är ju tävlingsmänniska.
Ja.
Så hur dealar du med, har du redan nu förberett några strategier för så här när ni åker ut?
Alltså, vi har ju inte förlorat en match. Än.
Nej, jag vet. Så.
Det blir en upplevelse.
Ja, men tänker du då, alltså, har du övat på det här tappra? Ni var faktiskt jättebra. Nej, det var surt att åka ut. Så här, näven i en båge. Så här.
Just det.
Attans.
Alltså liksom, jag älskar ju programmet Vem vet mest. Och har gjort i många, många år.
Herregud.
Nu sänds det ju bara på lördagar i 45 minuter. Vilket är mitt livs sorg. Jag tar det personligt. Och de har ju gjort sig kända av de här introgesterna.
Ja, just det.
Det här känner du till.
Mm, det här känner jag till för jag sätter
och back in the
Zoom.
Day, exakt, när jag hade Vine, vilket var någon slags tidig, inte för barn och pedofiler förlaga till TikTok. Man gör alltså små, korta, roliga klipp. Då brukade jag kommentera dessa introgester med små captions. Det var att folk liksom, de har typ 3 sekunder på sig, de säger Britta Zachary. Och då ska du med en gest visa på personlighet.
Ja.
Och vissa kanske gör någon coolt gängtecken. Ja. Vissa kanske så här låtsas
vissa
dyka ner. Rulltrappan.
Jag skulle 100% göra trappan.
Jag skulle göra...
Gå ner bakom podiet.
Ja. Jag har ju förberett mig. Tina Fey, high five sig själv.
Ja.
Den skulle jag göra.
Ja, ja, ja.
Aldrig fått vara med. Blev tillfrågad. Åkte ut på auditionen i telefon. Kunde inga frågor.
Nej.
Jo. Men varför jag säger det här är för att någon slags motsvarande finns det för förlorargester.
Ja.
Ja, de har för introduktionen. Jag måste börja tänka ut, vad ska vara våran liksom, fysiska?
Exakt.
Vi kommer inte få säga någonting.
Nej.
Det kommer bara vara så här, vem stora vinnarna är?
Precis.
Och då kanske vi får göra någon sån här haka ner, liten tappervink och så här, liten så här, du vet, som du sa, en applåd till andra båset.
Nej, vet du vad? Jag tycker att du ska köra, jag tycker att du ska liksom trasha buren om du sitter i, ja, man sitter i en bur och
så.
Ja, sula pennan i glasväggen och liksom gå.
Men gud.
Jag menar, alltså, om du ändå ska ut, kan du väl go out with a bang?
Jag tar en cyanidkapsel.
Ja. Där har vi det.
Och det är sista gången ni ser mig i nationell tv.
It's been real.
Det är ju såklart den underordnade nyheten vad gäller På spåret. Du vet ju vem som är med i år.
Vem då?
Men vilka andra vet du som är med? Om vi börjar där.
Ska jag vara helt ärlig?
Ja.
Inga alls.
Perfekt.
Nej, men jag gissar, alltså nej, men jag vet, alltså jag har
du, jag
sett
uppskattar
det.
Att det.
Ja, men jag har
är,
sett det fladdra förbi. Men jag har inte lagt det på minnet.
Nej, okej.
Okay, ja, men Benjelul och Josefin Johansson.
Yes, det är mina idoler kan man säga.
Mm.
Och så den som kanske har fått mest uppmärksamhet för att den är med är ju Jonathan Unge.
Mm.
Men du visste inte det.
Jo. Alltså jag känner igen det nu.
Aha.
Men jag blir orolig.
Men berätta, hur tänker du?
Sveriges slarvigaste person. Nej, men alltså Jonathan Unge. Så här, jag vet inte alltså varför då. Det, jag tar tillbaka. Jag menar så här, vad roligt.
Nej, men snälla sluta, var ärlig nu.
Nej, men alltså jag blir stressad för alltså jag vet att folk älskar honom. Han är som en slags... alltså jag har liksom en kompis som är helt besatt av Jonathan Unge. Men jag får sån ångest för att han så här, i sitt sommarprat typ pratar om... att, eller kanske i någon annan grej jag har hört med honom. Så han pratar om att så här, han får brev från kronofogden regelbundet och kan inte betala sina räkningar och så vidare. Och det kan jag relaterar svinhårt. Men jag blir så stressad av det också. Det är som en, förstår du? Det är som, och han verkar inte tycka att det är jobbigt. Alltså han verkar ha den där ADHD-grejen med...
Är det han har?
Nej, men jag vet inte. Men jag tror att han kanske pratar om det. Men alltså, som jag också har, det där med att det blir väldigt jobbigt med tålamodskrävande uppgifter till exempel. Alltså så här, skriva fakturor eller öppna brev eller sådär. Men han verkar inte skämmas för det, vilket ger mig sån otrolig andrahandsskam. Mm. Förstår du?
Att är det så också... så
här är han och bara lever i det där. Hon skäms inte ens.
Men är det också... barn. Är det också att liksom så här, någonstans kan jag undra om det här att du tvingar dig själv igenom de här grejerna, men han vågar, han har, liksom, då menar jag det som att, how dare he?
Han, the audacity.
Han vågar på sig att skita i det här. Att du liksom projicerar någon slags förakt på honom då.
Mm. Mitt självförakt. Mm. Ja, 100%.
Jag har inte haft någon el den senaste tiden. På grund av ett missförstånd.
Vad var missförståndet?
Jag har inte förstått att man ska betala för det. Jag blev liksom, tack, jag blev liksom skjuten ur skötet på min mor. På en räkmacka. Och den har jag liksom bara glidit genom livet på. De enda hinder jag stött på, det var hurrarop och high five. Så jävla bra har jag haft det. Och har. Jag har faktiskt bara, lyssna nu. Jag har bara två problem i mitt liv. Två problem! Det är så himla få problem. Det är knappt ens värt att nämna. Två problem har jag. Problem ett. En katastrofalt skött personlig ekonomi. Och två. Fetma. That's it! Ingen mer än det. Det är allt. Ekonomiskt kaos och chock. That's it. Jag är alkad också. Tre problem.
Men undrar du inte hur jag känner för att han är med i På spåret?
Jo, det gör jag. Förlåt.
Har du någon aning?
Jag fick det att handla om mig. Nej, men du ser glad ut.
Nej, men du vet ju om att jag är besatt av honom.
Nej.
Ja.
Va? Berätta.
Jo, jag är besatt av Jonathan Unge.
Hur då? Nej, jag sa en kompis, var det ju faktiskt inte det jag syftade på. Det var en manlig vän. Men berätta gärna om din besatthet.
Nej, men jag kan söka på honom i podcastappen eller SR-appen. Lyssna på honom i morgonpasset 2005 typ.
Nej.
Jo. Han är en person, han är den mest fascinerande människan / fenomenet i Sverige just nu. Och tycker att det är intressant att analysera. För nu kommer vi in på det du
nej, men
sa
alltså,
precis.
Fast du kan inte säga så allmänt att han är det mest intressanta. Det är enligt dig.
Se på hur han mottas av människor överallt. Alltså Jonathan har någon slags... Jag vet att Café hade en stor omslagsintervju med honom nyligen.
Mm-hmm.
Och någonting i ingressen var så att han är Sveriges George Costanza. Jasså. Och jag som Seinfeldist blev så här... Gud, vilken opassande liknelse.
Varför då?
Han är ju mer en Kramer.
Ja.
För George är ju osympatisk, driven av förakt och konflikt med människor.
Ja, alltså, men har han inte lite det i sig?
Nej, alltså nej. Jag tror Jonathan Unge har ingen sån agenda. Han är bara ofrivilligt sig själv.
Mm. Men jag tänker att han ändå är en lite mer skavig person än så.
Jaha. Nej, alltså jag ser honom verkligen som Kramer. Mm. Att han är helt ohämmad. Mm. Och som sagt, ofrivilligt sig själv. Mm. Ibland råkar ut för sig själv. Mm. Och att det finns alltid någon så här sympatisk underton i hans person. Så jag vill bara börja där. Jag kan representera alla de som är fascinerade av Jonathan. Mm. Och stötta honom och backa honom. I alla de här dumma poddarna han är med i. Som man lyssnar på bara för att han är med. Lika så nu när han är med På spåret. Att det liksom blir så här ett sprinkle av någonting oförutsägbart över det hela. Vem är han med i?
Ja.
Kanske du undrar.
Vem är han med tillsammans med?
Vet du vem Cecilia Hagen är?
Ja.
Vem är det?
Nej, men jag vet inte. Jag vet bara hur hon ser ut.
Cecilia Hagen. Hon är född Bonnier. Pausa där.
Jaha.
född Bonnier. Handelshögskolan i Stockholm, Journalisthögskolan i Stockholm, journalist och kronikör, bla bla bla. Hennes son då? Jonathan Unge.
Oj, 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 vad intressant. Ja, Expressen är hon har skrivit på.
Visste du om att det är Jonathans mamma?
Nej, nu visste jag det för att du sa det.
Jonathan är en Bonnier.
Aha.
Och nu blir det plötsligt mycket mer intressant. Att någon som du säger är Sveriges larvigaste person har förmånen att ha en så privilegierad bakgrund och familj. Det är kanske lättare att vara slarvig då. Det tycker jag var jätteintressant.
Ja,
jag fick veta
faktiskt.
Det här. Eller?
Ja.
Och jag som då är så fascinerad av honom och kanske pyttelite kär i honom. Förlåt, men ska vi vara ärliga. Så är det. Jag har nog sprungit fram till honom ute och sagt hej och sen stått där som en liten valp och velat hänga. Liksom.
Det är det här som kommer att vara stressigast med På spåret. Kommer ni att mötas någonting
alltså,
i gruppspelet?
Osannolikt. Inte i gruppspelet.
Nej.
Vi är inte med samma grupp.
Nej, skönt.
Men då började jag ju tänka. Vilka andra har vi haft som har varit så otroligt omfamnade som Jonathan är just nu? Och då med gärna bara typ Björn Gustafsson, eller?
Ja. Men jag vet inte, jag har nog missat den här omhuldningen av Jonathan Unge.
Det är så.
Ja, alltså Björn Gustafsson, det vet jag. Att hela Sverige liksom älskar det. Var, alltså,
men han,
som
eller
The Golden Child.
Alltså Kalle Moreus också. Förlåt, men från ingenstans dök han upp och hade typ 3 egna program. Och jag tror
alltså,
att
det är sant.
Visst är det roligt? Det är sant. Och nu också Bianca Ingrosso. Alltså, folk sprinklar med henne över alla produktioner som finns i Sverige. För de har varit om att det ger någon slags lyster. Hon var till och med i det här nya Petra Mede-programmet. Någonting med helt sjukt. Har du sett?
Ja, det där läkare. Alltså något med sjukdomar-grej.
Men jag antar att det är någon hypokondrilgrund för att Petra håller i det.
Ja, klar.
Och att hon till och med, alltså den spännvidden är otrolig.
Mm.
Och Jonathan nu är ju på väg åt samma håll. Men utan backlash. Alltså han gör aldrig anspråk på att ha rätt eller vara rätt. Och då tror jag att det är apropå det du säger, slarvigaste personen. Att det är som att ett frikort är att aldrig behöva vara en så här förebildsaktig person och då behöva få kritik.
Men det där du säger, alltså var så här ohämmad och liksom inte riktigt bara så här, jag utger mig inte för någonting. Den stilen kan jag, du kan ju fortfarande köra över folk. Alltså när du är ohämmad med din egen existens så är det ju inte säkert att du parerar andra.
Ja, nej men jag verkligen bara så här, tänker högt om Jonathan. Ja. Jag försöker förstå fenomenet och varför han liksom lever och frodas just nu. Och sen kan man ju, sen så tankarna såklart går ju till vad skulle hända om du, Britta, som också har 2 barn, skulle berätta om att så här, kronofogden är ute efter dig och du handlar aldrig mat, du glömmer alltid fakturer. Om du skulle berätta det med samma lättsamma ton, hur skulle du bemötas då, tror du?
Ja, men jag tror, alltså, framförallt så tänker jag nog på människor som, för jag har ju ändå, alltså jag har ju, min ADHD har ju frodats ändå i ett hem med så här, ett ganska starkt socialt skyddsnät och ett ekonomiskt också. Och det som jag blir provocerad av, det är nog väl framförallt, det eldes ju på lite när du sa att Bonnier finns där. Och det ärvs väl på mödernet.
Alltså förlåt, förlåt att jag drog upp B-ordet. men det är intressant.
Nej, men det är intressant. Men alltså jag menar, jag tänker framförallt på folk som inte har liksom de medlen. Alltså som jag också har haft. Alltså då är det ju riktigt deppigt. Mm. Och då var så här, åh, vadå? Så här, oj då.
Det jag vet liksom om att den aversion du känner delas av många.
Uh-huh.
Bara nu när jag frågade lite kompisar om det här så var det en kompis till oss som också jobbar med tv och podd och så där, som hade bränt av fullständigt på chefredaktören för Café apropå den här intervjun. Mm-hmm. Där man liksom framhåller hur sjavig och slarvig han är med bara en charmig inramning.
Alltså man gör det fortfarande för att det där den där sommarpratet, det är väl typ ett par år gammalt? Mm. Eller det vet väl du kan det kanske utan till.
Det mest sluta. Men jag tar ju upp det här för att han är med i en ny tv-serie också. Inte bara På spåret.
Ja.
Och det är en serie som framförallt frontas av Evelyn Mock, om vi säger så. Alltså väldigt erkänd och duktig komiker.
Mm.
Finns också att se på Släng dig i brunnen.
Och jag gissar liksom att man ser den här t-shirten så tänker man inte att det är ett statement för barnvåldtäkt. Utan jag tänker, man tänker så här, oj, vad han tycker om Billie Jean.
Men nu har du ju inte en Billie Jean-tröja på dig. Du har ju en
Michael Jackson-tröja.
En Jacko-tröja på dig. Är det verkligen ett framsteg om liksom hela grejen ändå är att man måste vara perfekt och typ supersexy och stark? Alltså, man kanske också ska få kunna vara lite sämst om man är tjej liksom.
Evelyn och Jonathan är kompisar, alltså deras karaktärer är kompisar i den här nya tv-serien. Den heter En kurs i självutplåning, och bara titeln tycker jag berättar väldigt mycket om vibben i serien. Att det är konstanta kränkningar. Vilket min serie skulle heta.
Konstanta kränkningar.
Fyra små oförrätter skulle min heta. Snå inte det.
Nej.
Skulle ha fyra avsnitt.
Ja. Evelyn har ju också en roomie som är lite weird. Och då får man känna det här ångesten av att bo i ett kollektiv. Har du gjort det någonsin?
Nej, men jag har haft en roomie.
Ja, okej. Men den här roomien är i alla fall spelad av Isabel Rodriguez, som också regisserar och har delvis skrivit manus till
just
det här. Och det är väl, hon är väl ganska, tar väldigt mycket plats, och Evelyn Mock måste ju redan från början utplåna ganska mycket av sig själv liksom, för att ge den här roomen utrymme.
Alltså hon spelar verkligen inte sin vanliga persona eller sin scenpersona. Hon är en ganska inåtvänd
alltså,
tjej.
Jag tänkte på så här, hur många minuter av första avsnittet ska man låta gå utan att Evelyn Mock typ nästan får säga någonting? Mm. Alltså så här, säga någonting. Alltså hon reagerar på andra typ hela första avsnittet.
Just det.
Och sen har hon en grej som hon vill, och det är att hon vill gå på en clownkurs. Det ska egentligen Jonathan Unge följa med på, men han typ struntar i det.
I sann Jonathan Unge anda.
Ja, exakt. Ja. Även om man inte spelar sig själv. Men jag vet inte. Alltså jag ska vara ärlig med dig, Amiri. För varför ska jag sitta och ljuga i våran podd? Jag pallar liksom inte titta på det här så länge.
För skavet?
Alltså jag tycker inte att det är så briljant.
Nej, jag förstår. Du har så kvalitetskrav och briljant.
Nej, men nej, inte ens briljant. Mer, alltså, uthärdligt.
Uthärdligt, satan! Jonathan spelar Tore. Och han är precis så här självupptagen, opolitlig som hans publika persona, kanske, jag vet inte. Är.
Ja, lite mer intensiv kanske man kan säga.
Bögen Tore, och han pratar om att han kunde ha dött i AIDS och får mothugget som att någon vill ligga med dig. Så han är också med om en hel del kränkningar. Man får även se lite av Jonathans ollon i tv.
Mm-hmm.
Det är en first av något slag i alla fall.
Mm-hmm.
Och Evelyn, hennes resa på clownlägret är det som verkligen är intressant. Jonathan är egentligen bara någon slags biroll. Bara för att han framgår i bilden på SVT Play så bara tryckte jag på den så otroligt fort. Mm. För det blir liksom automatiskt lite mer intressant, om jag ska vara helt ärlig för mig själv. Men det är ju Evelyn och den utvecklingen som är grejen. Hon åker på ett clownläger fullt av excentriska, obehagliga narcissister som bara tar sig fram genom att trycka ner andra. Och någon som är så, hur ska vi säga, formbar som Evelyn gör ju avkall på sig själv gång på gång på gång på gång. Tills hon inte gör det längre.
Och när händer det?
Det är kanske ett av de sista avsnitten.
Ja, det är ju för sent tycker jag. Alltså det är liksom, för att det som jag tycker att den, när jag säger att det är knappt är uthärdligt, det är ju mycket för att det fuckar lite med vissa dramaturgiska grejer tycker jag ändå bör vara i ordning för att man ska stå ut med en tv-serie. Och i det här fallet så tycker jag att huvudkaraktären får jag lära känna alldeles för lite i början. Alltså hela avsnittet hinner nästan gå. Hela första avsnittet. De är 13 minuter långa, så det är väl inte så länge man måste sitta och lida. Men jag tycker att det är ett problem att så här, jag vet inte vad hon har för... Ja, men hon är ju så där otydlig även för mig, och jag vill ju vara som tittare, vill ju jag vara, om jag ska följa henne vill ju jag vara inne i hennes huvud liksom. Jag vet liksom inte vem hon är jättelångt in i serien.
Alltså det här är baserat på ett seriealbum av Henrik Bromander och blev också en teaterversion. Så de kanske inte har tv-fierat det tillräckligt. För i första får vi se henne gå på en Tinder-date med en självupptagen stand-up-komiker. De har något jättemärkligt sex. Och det är bara någon slags, det är första avsnittet. Man har ingenting med storyn att göra.
Alltså det är så oklart.
Kul. Men på clownlägret då. Kränkningar efter kränkningar och till slut så ska hon göra en motaktion. Och det är då det blir intressant. Mm. Och det är så mycket, det handlar så mycket om de stämningar som är mellan människor som söker sig till såna här grejer. Och just att det är en clownkurs också.
Mm.
Där folk ändå är såna jävla, alltså prestigeäckel.
Mm.
Jag har varit i så många sammanhang med kulturmänniskor där jag känner att ni bara är för att trycka ner andra människor. Ni vill inte utvecklas själva. Ni vill inte vara öppna för saker. Ni vill inte. Ni är här för att få visa er duktigare än alla andra i rummet.
Alltså menar du då typ skådespelare eller menar du liksom på jobbet eller?
Nej, men allt ifrån att man ses och man är på en middag eller någon slags jobbsammanhang. Säg att man ska ha ett projekt ihop eller liknande. Mm. Alla de möten, vad fan som helst. Bara att det, jag fick samma känsla och det är så mycket nedbrytande, märkliga beteenden. Så jag tycker att den var väldigt bra när den kom till den punkten.
Du menar att det finns alltså stark igenkänning om man umgås kring den här typen av människor?
Jag tycker alla sammanhang där vuxna på något sätt, det blir en hierarki.
Mm.
Vuxna i en hierarki.
Mm.
Om du någonsin har varit med om det, vilket alla någonsin har. När de kommer till clownläget och vad som utspelar sig där. Mm. Då blir serien intressant.
Ja, men och sen, jag håller också med om att det glimrar till lite grann när man får ana den där stämningen mellan så här, lite aspiring skådisar.
Oh.
Att det är så här, och det pikas hejvilt och det är så här, ah, nej det är så här, jag vill inte in på scenskolan. Så här, nej, det kanske inte jag heller vill.
Det är beneath her.
Ja, exakt. Alltså det var så här, typ. Det finns någon, alltså det är väldigt stora egon man har att göra med på något sätt. Så det låter ju positivt. Jag har ju inte orkat igenom så länge som du. Men det är väl kanske på sätt och vis också ett betyg. Att jag så här, vi kände så här, livet är för kort. Jag kände inte att det glimrade till tillräckligt tidigt.
Jag tror att jättemånga kommer att släppa den i förtid.
Mm.
Jag tror verkligen det. Men jag lovar er, det kommer ett klimax sen som är värt att vänta på.
Parisa, jag har dykt in i ett ämne som är lite ofrivilligt. Så råkade jag utsätta mig själv för så här, tre olika varianter på typ äktenskap på sistone. Det är väldigt, alltså jag vet inte om det är som att jag undermedvetet bara för att så här, jag är ju där i mitt liv nu där jag har varit i en ganska lång relation och det blir på något sätt så, jag vet inte, jag hade kanske slutat läsa av ointresse om jag hade varit lite yngre eller någonting, men jag har läst tre olika böcker nu som på olika sätt alltså befinner sig i den här tvåsamheten några år framåt. I vissa fall även när det håller på att ta slut.
Och vad brukar vi prata om när vi pratar om böcker?
Vadå? Vad pratar vi om?
BP-bokklubb.
BP-bokklubb.
Alltså hashtag BP-bokklubb. Där ni kan kommentera böcker vi tar upp eller böcker ni vill addera till bokklubben.
Ja. Jag tänkte så här, för att jag är ju lite lätt besatt av Irland nu för tiden. Och inte minst för Derry Girls. Och det är ju på vår obligatoriska tittlista. Har du sett det än?
Lite.
Lite?
Ja.
Okej, men du är inte fast.
Nej, men jag skulle vilja bli. Jag har inte tid.
Alltså jag älskar. Ja, på Netflix finns Derry Girls. Jag har pratat om det mycket, mycket förut. Men ser det bara. Men därför så tänkte jag så här.
Mm.
Ja, det är väl dags att man läser den här Marion Keyes. Som man hör tala så mycket om.
Ja.
Ja, har du,
men vill
läst
du säga,
någonting?
Du, finns en till anledning till att du är besatt av Irland?
Varför då?
En Derry?
Nej, men jag kommer inte ihåg.
Sally Rooney?
Ja, just det. Mm, ja. Sant.
Alltså faktiskt, Sally Rooneys böcker, Normal People och Conversations with Friends.
Man blir sugen.
En grundstomme i den här podden dels.
Ja.
Och jag har sparat jättemånga platsangivelser för den dagen jag eventuellt ska få åka till Irland.
Nej, men gud vad roligt.
Så jag är ju peppad nu, vad du ska säga.
Alltså vad roligt, en Sally Rooney liksom utflykt.
Jag skulle kunna göra det, fangirl.
Gud vad härligt. Ja, men jag... tänkte att jag skulle läsa, för jag är ju också för den här genren, bespottade genren chicklit. Jag tycker att det är bara att köra. Ibland så behöver man det.
Behöver den ett nytt begrepp? Klittligt.
Ja, intressant att du säger. För det är, som Marianne Keyes själv sa i en intervju, lots of riding in this book. Alltså hon kallar det för ride-ligga.
Ovanpå, omslutande.
Omslutande sex. Den här boken som jag valde att läsa och nu recensera heter, det kommer inte bli en recension, men den heter The Break.
Okay.
Den är inte spanking new, den kom ut 2017 tror jag. Den handlar om ett par, alltså, som har varit gifta jättelänge och de liksom har ett solitt, stabilt äktenskap, tror hon. Tills Amys, huvudkaraktärens man Hugh, en dag berättar för henne att han vill ta ett break på 6 månader när han ska backpacka i Sydostasien, ligga med andra. Men sen lovar han att han kommer hem. Eller gör han?
Alltså det här är ju det man är rädd för inför alla relationer. Att man blir ihop med en person som sen blir en annan.
Just det.
Och det finns inga garantier för vem personen kommer att bli. Det här är ju skräckinjagande.
Ja, men det är ganska skräckigt. Och ärligt talat, inte så här alltså, jätteinbjudande. Alltså, det är som att jag bara så här, det här låter ju pissångest och jättejobbigt. Jag vill ju ha en så här feel-good-bok. Men så var det bara att jag råkade ha laddat ner den och hade tid att läsa, så jag bara klämde den här. Men det visar sig då att, men det är väl inte kanske så enkelt att en person bara över natt så här, helt ändra personlighet, utan det, när man börjar nysta lite i den här berättelsen så visar det sig att det kanske har varit på gång ett tag. Det kanske Hugh har gått igenom lite kriser, men det visar sig också att den här Amy då kanske inte är liksom helt så här, helt 100% oskyldig till att det här händer. Som det ju är i ett äktenskap, man är ju två om det på något sätt. Men den är i alla fall, alltså det är väldigt mycket ligga i den här boken. Alltså om man är intresserad av det. Jag tycker det är väldigt mysigt med det här irländska, att det är så här shite och fucking och riding och det är mycket liksom det är ganska så här rowdy skrivet. Det som jag har svårt med, det är den här, det ska vara så mycket så här inre monolog. Alltså att det är så här, och då tänkte jag, och så är det så här, och det är typ en del drömmar också som jag, men det är på bläddra förbi. Man bara bläddra.
Du finner dig i det.
Nej, men alltså när det, alltså det här med drömmar, alltså bara lite snabbt, som i, alltså det finns ett fågelavsnitt i The Goldfinch av Donna Tartt som är alltså så långt, som typ bara, man bara, det handlar typ om fåglar. Det har ingenting att göra med huvudberättelsen. Det är bara någon sorts så här hallucinogen dröm typ, som man bara bläddra förbi, bara bläddra.
Men varför har de med sådana passager?
Jag vet inte.
De vill inte vara för kommersiella. Någon konstig prestige.
Vet du, jag har faktiskt ingen jävla aning. Jag kan inte, det finns ingen förklaring som gör att jag kan köpa det här. Det är nog tråkigt att höra om folks drömmar i verkligheten. Och så ska man höra om en fiktiv persons dröm. Det är så, vad fan? Det men, finns ingen.
Men The Break, han åker iväg.
Han åker iväg.
Hon tvingas finna sig. Hon går med på den första planen.
Val.
Att han kommer tillbaka. Ja, hon gör inte slut.
Det får du se.
Ah, okay. För hon hamnar ju också i ett break då, med andra ord.
Precis. Och hon får också ligga med folk om hon vill.
Men har du ställt någon gång inför, jag menar, någon annan dikterar villkoren för dig på det sättet? Eller jag behöver tid att tänka, man är ihop med någon eller den åker iväg en vecka eller någonting.
Nej.
Det är ju en otroligt limbo.
Ja, fy.
Fruktansvärt.
Ja. Och det är en jobbig bok, men den är också, den är tillräckligt härlig för att ändå vara, alltså när jag kom ut på andra sidan av det skulle jag ändå säga att det är en så här feel good bok som också kanske, jag tror att hon kanske också försökte skriva något som är lite mörkare än your average
Marianne Keyes bok.
Ja, men jag vet ju inte, för jag har inte läst de andra, men jag har lite känslan av, det här är inte heller nu har jag också, alltså judge a book by its cover, absolut. Det har inte samma glättiga så här rosa eller lila med skript font på omslaget, utan den är så här svart.
Men du som lever i en relation, mm. att läsa en sån här där det brakar åt helvete plötsligt, mm. att man sen börjar se tecknen, mm. blir du nojig då?
Nej, alltså...
Man började, jag tycker jag läste Lena Anderssons Egenmäktigt förfarande, en non-relation jag har haft. Och blev så väldigt liksom, uppmärksam på saker som jag aldrig har tänkt på förut. Det satte sig fast på något sätt. Det var en väldigt bra bok. Men att den sipprar in i verkligheten på det sättet. Känner du inte alls av det när du läser böcker om relationer?
Ja. Jo, men det gör jag. Men dels så tror jag att... Alltså i den relation jag befinner mig i, att vi kanske har som en bättre kommunikation än det visar sig att de i boken
men
har.
Men du jämför ändå mot dem?
Ja, det är klart jag gör.
Alltså, det gör man ju.
Man, det är väl liksom det mesta som jag tar infiltrerar jag ju som ändå genom mitt eget maskineri på något sätt. Men sen så klart att det finns grejer som man också tänker på. Den här temat är ganska tydligt att det är så här att man inte riktigt vet vad man har haft förrän det är borta. Det kan man ju ta till sig liksom när det... Alltså det är ju bättre om man tar till sig det medan det fortfarande finns kvar, eller vad man ska säga. Men den är så här, det är absolut en läsbar bok. Men det är så här, det är då nummer ett på listan så här, alltså saker som kan hända med även i en tvåsamhet som har tuffat på i flera år. Folk har det liksom inte så jävla solid som man kanske tror. Nummer ett. Nummer två som jag har tagit del av, det är en bok som heter American Marriage av Tayari Jones, som handlar om ett par, ett svart par, där han blir oskyldigt dömd. För
ett brott.
För ett brott, precis. Och åker in i fängelse. Och det är... jag har inte läst ut den, så att jag... men jag vill ändå vara försiktig med att spoila. Men det är väldigt mycket av boken är liksom brevväxling när han sitter inne. Och liksom vad det gör med en relation att
gud vad intressant perspektiv.
Alltså den är otrolig. Den har en blurb av Barack Obama på omslaget, Parisa. Moving, säger han. Barack.
Starkt. Nej, men jag har väl sagt till dig att jag har dejtat prisoners. Va? Nej, men vadå? Alltså fångar.
Är det en sån som skriver brev till såna som sitter inne?
Nu ska du få höra.
Nej, men...
Till ett nummer av min förra tidning där jag jobbade så delade vi upp dejtingsajter, nischade, mellan oss. Som ett roligt rep. Man lever sig in i någonting. Och då fick jag fejka att jag hade en profil på Prison Date. En riktig svensk dejtingsajt. Och mina kollegor fick från en sugar daddy-sajt, där man är helt öppen med att man söker någon som kan försörja en. Och en annan kollega fick någon slags kristen fundamentalist-sajt för dating. Och jag då, Prison Date, det var så många lärdomar av att göra det här jobbet. Alltså Wallraff jobb. Man iklär sig en persona och återberättar sen i en text. Det var så intressant, för alla var öppna med vilka brott de hade gjort. Alla hatade golare och tjallare, såklart. Och de flesta hade liksom avklädda profilbilder och tatueringar och sådär. Och kvinnorna, jag var ju så nyfiken över dem. Det var ju dem jag var mest intresserad av.
Alltså som kvinnorna som sitter inne?
Nej, det var inga sådana. Kvinnorna som skrev till de här männen i fängelser. Vad det svarade på för psykologi, helt enkelt. Och då var det ju, jag bara kom fram till att det är tryggheten av att veta var någon är at all times. Den kan inte vara fysiskt otrogen. Förstår du? Att man kan gå så långt för att slippa den aspekten av en relation som är fett jobbig. Att någon kan vara med vem som helst, när som helst. Ja.
Så då föredrar jag att...
Ja.
Dörren låses klockan 20.
Otroligt.
Kan de bara sitta där och titta på Paradise Hotel? Ja. Men hur gick det med dina dejter då? Hörs ni fortfarande? Nej, men,
alltså jag var ju med under någon slags hemligt namn och hade en hemlig bild. Så det blev ju ingen riktig mode för mig. Men vem vet? Jag är ju singel. Jag kanske kör igen.
Och den tredje i min lilla svit av olika typer av äktenskapsskildringar är en roman som jag börjat bläddra lite i, som heter Svartstilla, som är skriven av Susanne Skogstad. Känner du till den?
Jo, jag har fått ett ex.
Ja.
Och kollat lite.
Ja. Och den utspelar sig ju i, alltså i slutet av ett äktenskap. Och i slutet just av den anledningen att den ena inte finns längre. Mm. Som jag har fattat det. Alltså jag har inte ens hunnit så. Men det verkar som att det är liksom en person som är kvar. Och som det verkar liksom handlar om det här. Vem är man när den... När man liksom har definierat sig själv kanske utifrån en tvåsamhet. Mm. Och när den tvåsamheten inte finns längre. Mm. Den är liksom lite alltså, poetisk, snudd på. Alltså väldigt så här, lyser liksom av någon sorts, vad ska jag säga, typ musikalitet. Alltså den är som lite så här... Ja, det är inte en vanlig, det är inte så här, och sen hände det och sen hände det, utan det är mer som en stämning som skildras. Men otroligt intressant, och det är ju liksom också någonting som man såklart, alltså som jag funderar på ganska mycket, så här, typ hur, alltså det där med att man formas i, alltså jag funderar ju såklart inte ännu på hur det blir när någon av oss inte finns längre, men just att man liksom lite grann så här växer ihop och bildar som en gemensam inte gemensam person, det låter ju superdeppigt, ja, men alltså det är ju ändå någonting som man är tillsammans på något sätt, och jag tycker att det hittills att den är så här, fantastiskt språk. Och
vad heter
jättefin.
Den nu igen?
Svartstilla. Det är väl stämningen som, försöker, som blir.
Ja, men det är det. Alltså man uppmuntras att slänga sig in i relationer och superengagerad och växa ihop med någon.
Exakt.
Men samtidigt så säger folk, men ha andra säkerhetslinor.
Mm.
Ha starkt annat umgänge, intressen, för det kan ryka någon dag. Så man, det är någon slags half-ass-grej man ombeds göra med relationer egentligen.
Och on that note så var det faktiskt i förra veckan tror jag ett kropp och själ avsnitt. Alltså vi lyssnar ju mycket på P1.
Så mycket.
Och kropp och själ tog upp det här med ensamhet.
Ja.
Och alltså den här liksom hur det är att stå utanför tvåsamhetsnormen och så vidare. Och, men samtidigt så jag är med på vad du säger, det där med att man är så upp, alltså hela grejen är som byggd kring en tvåsamhet, fast det, samtidigt så, här, så är det ju så jävla, det är så riskabelt på något sätt, eller det är så, alla de här berättelserna som jag läst, det är ju så omtumlande när den där andra hälften då helt plötsligt inte finns. Och jag tänker jättemycket på något som en, jag har hört så här, typ via viskleken från typ någon som hade varit hos sin terapeut, som hade sagt att man ska inte i en parrelation vara som ett A, man ska vara som ett H. Vet du den?
Aha.
Att ett A, då står pinnarna lutade mot varandra. Så då tar du bort det ena, då faller den andra. Men om du är ett H, då har du två stabila, men med en länk emellan.
Alltså klart man ska vara stabil, men att man utgår från att man fortfarande är en entitet.
Exakt.
Då är det så här, hur kan man komma någon nära då? Men det är väl den eviga frågan på något sätt. Hur mycket man ska ge och ta.
Precis.
Men det är ju intressant att du nämner det här, för det är ju en aktuell fråga, det här med äktenskapsskildringar, på grund av såklart Marriage Story.
Exakt.
Vi har nämnt den ett par gånger nu, i och med dels att det är Adam Driver som är ena maken, och Scarlett Johansson, ScarJo, som är den andra. En ny film av Noah Baumbach, alltså superregissören som gjorde, vad hette den filmen?
Squid and the Whale.
Squid and the Whale. Dysfunktionella familjer och relationer.
Ja.
Som nu kliver in i Adam Driver och ScarJo's äktenskap, när det är på väg att ta slut.
Och det var en stor intervju med honom i DN där han, han nämner Ingmar Bergman som en stor liksom, inspiratör. Men bara, alltså, hur, har jag hört det?
Hur många har gjort någon slags parafrasering på den Bergman-filmen?
Persona. Ja, det är Persona han nämner i alla fall.
Men, jag tänkte på scener ur ett äktenskap.
Ja, jag vet. Men han nämner Persona.
Men snälla, vem försöker han lura?
Ja, men sen så nämner han också Kramer vs. Kramer.
Ja, okej, okay, kul.
Som jag blev glad över att
älskar.
Jag... Ja, som finns faktiskt på Netflix nu. Med Meryl Streep och Dustin Hoffman, eller hur? Som är då ett skilsmässodrama. Som man då kan se, för Marriage Story går upp faktiskt idag. Kommer du gå på invigningen av filmfestivalen?
Alltså hinner tyvärr inte, men Nej. Det är Stockholms filmfestival just nu.
Ja.
Det vill man ändå markera att alltså, passa på att se lite filmer. Jag vill gärna se Jojo Rabbit också, som också är en Scarlett Johansson-film. Där hennes son skaffar sig en låtsaskompis som är Hitler.
Ja, men,
det är alltså en nazistkomedi. Jag är så jävla sugen på den här filmen.
Alltså, den är jätteintressant. Det är en nyzeeländsk regissör.
Ja, han har ett speciellt namn. Typ Tataki Watiti. Och han är underbar för att han var också... Jag tror att han har gjort någon så här superhjältefilm. Avengers eller liknande. Där han voiceade en av gubbarna. Om ni minns den blå gubben som sitter hemma och står och dricker bash. Som har väldigt mjuk röst i sin stora blåa persona. Och då är det han som har klivit in i en rolig... Alltså han verkar inte ta sig själv på så stort allvar.
Taika Waititi.
Jag var nära.
Ja. Men det där var ett side... jag måste säga om Marriage Story. Jag är faktiskt ännu mer, liksom mycket mer intresserad av den nu. Vi gjorde ju ner Scarlett Johansson lite grann. Men som vi alltid gör. Vi alltså, jag tycker inte stora fans av henne.
Hon var jättebra i Lost in Translation. Har gjort säkert ett par okej grejer sedan dess. Punkt.
Men nu visar det sig, alltså i den här intervjun som jag läste med Noah Baumbach, att hon faktiskt själv gick igenom en separation när de filmade Marriage Story. Ger ändå lite djup till det här.
Alltså, jag tror Marriage Story kommer vara en Oscars-nominerad film. Allt tyder på det. Jag är extremt inställd på att älska den. Men öppen för att det inte kommer bli så, vem vet. Och såklart alltid vill man in i det där, en relation som tar slut. Jag vet inte. Jag vill alltid in där och titta och pilla.
Ja.
Vad det gör med folk och vad det säger om oss. Är det tänkt att vi ska ha det så här egentligen? Eller är det en förlegad idé? Parrelationer.
Bra.
Peppigt på fredag för lyssnarna.
Det känns också som att det är någon slags grej nu med att man börjar prata om att eftersom vi lever så himla länge så kanske det inte räcker med ett äktenskap.
Nej, men det är det. Man sadlar om från en karriär till en annan.
Ja, exakt. Du kanske ska man också kan också klämma in ett annat äktenskap liksom innan man trillar av pinn. Eller öppna upp det för att låta andra komma in, vilket jag... Vi har ju exempel i närheten som har gjort.
Jo, tack.
Så det är ju... Ja, jag tycker det är ett jätteintressant ämne. Och vad ska man annars hålla på med när man som jag är gift?
Åh, oh, herregud. Vad ska man annars hålla på med?
Alltså läsa om det, menar jag nu.
Jo, tack. Och sen är ju The Morning Show uppe på Apple TVs egna streamingtjänst. Alltså gratis i alla Apple TV-apparater.
Ja.
För de kommer ju... Det är
och
det.
På telefonen.
Det är det. De har ju alla devices som tillhör Apple i världen har den här serien. Förstår du vilket försprång det ger? För
ja, men alltså alla som har iPhones har det ju också.
Yes.
Men det roliga är att varför jag ens vet att man... Jag tycker inte vanligtvis om att titta på tv på iPhone. Alltså jag tycker det är liksom för litet. Och, gud vad din mage. Jag tror jag gick in i luren, höll jag på att säga. Men alltså det, med tanke på att det är Apple så måste jag säga... Här kommer det. Alltså förvånansvärt dålig spelare. Alltså själva liksom mjukvaran, själva tekniken är superdålig. Alltså jag vet inte om vi tidigare har pratat om problemet med typ att HBO inte ens kan liksom leverera. Ah, förra gången så slutade du ju här. Då när jag kommer till startsidan så kan den tycka så här: varsågod, jag har levererat exakt där du var i det avsnittet. Nej, nej. Den bara, jaha, tips på den här serien, Succession. Jaså, då måste jag gå in och klicka på säsong 2. Bla, bla, bla. I Apple TV, då kör den också så här, börja om från början när jag bara hoppar ur spelaren för att svara på ett sms. Nej, då vill den börja om från början.
Ja.
Och på tvn fick den inte ens att funka.
Det var en recension av Apple TVs nya streamingtjänst. Jag tänkte bara säga, The Morning Show har vi nämnt förut. Jag tänker, jag vill gärna gå in på den mer framöver när jag har hunnit se lite mer. Det är alltså Jennifer Anistons nya storserie. Den är ju... Alltså, den är ju väldigt påkostad. Det är med Steve Carell, som hennes tidigare morning show co-host, som får sluta på grund av MeToo-anklagelser. Och Reese Witherspoon är med som någon slags uppstickare. Och jag tror att det kan bli ett snack för oss i nästkommande avsnitt. För jag vill gärna se lite mer innan jag pratar om den.
Ja, okej. Okay. Ja, men då så. Då sparar vi tills dess.
Ja, men att ni gärna får kliva på. Så då är vi i fas, tänker jag. Men det känns kul, och det här med filmfestivalen. Annars så är väl livet som vanligt, eller? Vi har den här podden, det är mysigt. Ja.
Är det ditt sätt att runda av nu?
Ja, men att komma in på det.
Ja. Vi har ju bett er förut, men vi kommer fortsätta tjata om det. Mm. Snart spelar vi in vår stora förlossningsspecial. Så vi vill jättegärna, vi vill tacka för de frågor som har kommit in. Mm. Det är jättekul att ni har skickat in frågor som känns superspännande att besvara. Och också langa vidare till barnmorskan som vi kommer att ställa alla såna där frågor som kräver lite mer expertis.
Din barnmorska?
Min barnmorska.
Ja. Var hon där när du födde barn?
Nej, det var hon inte.
Okay.
Men hon, det, är den som, alltså, det är olika mödravård och förlossning. Jaja. Men Parisa, snart fyller vi ett år.
Jag vet, alldeles för snart.
Alltså det är helt sjukt, det känns vansinnigt. Det känns som att det var nyss vi startade.
Alltså avsnitt 48 är det nu. Avsnitt 52 blir, om man räknar lite, ett år.
Ja.
Och det måste vi fira.
Det måste vi absolut fira. Och under tiden, eller medan vi, medan Parisa kissar i en glas här, så vill vi att ni skickar gärna in så här, tankar kring så här, vilket är ert roligaste ämne under året har varit, eller vilka favoritavsnitt ni har, eller någon händelse som ni tyckte glimrade till extra mycket eller någonting sånt där. Det är vi jättetacksamma för. Hör av er på @brittaparisa på Instagram.
Och så hörs vi nästa vecka, förutom på Instagram. Och det var allt för den här veckan.
Ja,
eller hur?
Puss och kram.
Puss, hej.
Hej.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.